Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Men tyckte ni inte att det blev ganska bra med nya matchgenomgången? Det var ändå, fick en dynamik, det blev lite mer aktuellt.
Ja, men jag tror det är bra för nya, så jag tror det är rätt att ta liksom de här stegen framåt. Och det är rätt att testa någonting
nytt. Men alltså, pratar ni om nya matchgenomgången? Ja. Alltså, vad är det viktigaste tyckte ni att förändra? För om ni tycker att matchgenomgången var vårt största problem i den här podden, då har vi ännu större problem än vad jag trodde att vi hade. Och jag tror nog att vi har ganska stora problem redan innan.
Ja, men vi kan väl vara lite konstruktiva i alla fall. Men Petter, vad tyckte du var något mycket lyssnat?
Nej, men det var mer så här, alltså, det blev matchgenomgången här blivit så slentrian liksom. Ja. Det kändes som att vi bara körde på i samma hjulspår. Nu hittade vi nya spännande infallsvinklar på vissa.
Nya infallsvinklar.
Ja, men, ja. Vad tyckte du då?
Jag tycker bara att det känns som att bara ingen vill någonting här. Det är liksom, det är ingen som... Ingen bryr sig längre, känns det bara som.
Du känns som att du har lite konstruktiva åsikter.
Jag förstår liksom inte riktigt. Jag kan hålla med om att vi inte alltid har varit på topp liksom sista tiden, och därför är det ju rätt liksom, att vi går vidare.
Det var 2 år sedan vi var på topp, bara så ni vet.
Ja, men okej, vi kan lämna matchen någon gång då. Men alltså, typ, om vi ska försöka ta in Noah igen och så jobba hårdare mot det, eller?
Ja, så han är ju en populär figur och har ju Twitterföljare och sånt, så att jag tror att Noah skulle vara bra att ta in igen liksom. Men nu har han ju inte varit med på ett tag, men
det finns en anledning till det.
Hej och välkomna till Kick and Rush, Sportexpressens Premier League podcast med allt som om boll och fot, tänkte jag säga. Det är det vad det är också. Jag heter Pontus Weinemo och är för dagen programledare. Med mig till vänster har jag Therese Roy Keane Strömberg.
Tjo.
Och mitt emot mig så står Petter Gary Neville Landén.
Kalla mig aldrig det igen.
Ja, det kommer jag göra.
Mitt bästa minne med Gary Neville är derbyt mot City när City precis har gått upp.
Jag tror jag vet exakt vilket 2003 Sean Gotter.
Ja, exakt. Gary Neville kan bara släppa ut bollen till hörna, men Sean Gotter jagar i kapp, bryter den, håller kvar, vandrar in, lägger in den. City vinner 3-1.
Ja, det är väldigt starkt. Sjukt också, kommer ihåg den också. Så det är ju någonting som, när Gary Neville gör bort sig, då minns man det helt enkelt.
Feed the goat and he will score, som du sjöngs på Main Road.
Ja.
Så, bra. Anekdotstart.
Ja, kul. Vad har du för minnen av Gary Neville, Therese?
Jag tycker vi börjar podden nu istället för att prata mer om Gary Neville.
Ja, annars är det med vi kan börja med... Vi sa så här inför att toppstriderna är såklart... Den lever ju i allra högsta grad fortfarande. Men det finns egentligen inte så jättemycket att säga om det. Så vi tänkte börja i topp 4-striden som... Det finns oändligt att säga om.
Gud, ja.
I helgen har det ju spelats flera matcher och det är egentligen ingen vinnare här. Det är så himla, himla konstigt. Spurs förlorar mot West Ham med 1-0 på hemmaplan. Arsenal förlorar med 3-0 mot Leicester. Och det blir kryss mellan United och Chelsea.
Det är väl Chelsea som kommer ur det här
som
vinnare?
Alltså, ja, någon form av vinnare i alla fall. Ja. Jag tänkte vi kan börja i Manchester United-Chelsea. Vad har ni att säga om det?
Jag såg bara första halvlek där, tror jag det var.
På test att du lämnade sen.
Ja, sen,
rimligt i och för sig.
Sen var jag så jävla trött på skiten så jag stängde av.
Och då andra halvlek ännu sämre.
Nej, men jag jobbade ju med Allsvenskan i söndags. Vilket gjorde att jag inte kunde ha full fokus på den matchen. Det är så där de här tiderna, tyvärr. Men, det som kändes på förhand var väl typ att det var så här det skulle bli. För det känns inte som att något av de lagen egentligen är starkare än det andra i dagsläget.
Nej, alltså jag ställer mig lite frågande till vad det är tanken är. Liksom, vad gick de in med för typ av plan och vad finns det för långsiktig idé? Alltså jag tycker det är egentligen otroligt när man tittar på Chelseas lag nu att de får med sig en pinne. Och, alltså, jag tycker truppmässigt egentligen att United ser bättre ut än vad Chelsea gör. Men där finns ju ingen idé, det finns liksom ingen tanke. Det är 2 otroligt dåligt mående lag där.
Men var det inte känslan att Manchester United ändå kom in i matchen första typ 10 med någon form av plan, hitta tillbaka till det som de gjorde bäst?
Men det är så där det har varit egentligen nu, ända sedan det började se sämre ut under Ole Gunnar Solskär, så är det ju så det har sett ut. Att de antingen kommer in i matcher, som i den här matchen eller som mot Barcelona, och i flera andra matcher, och ser riktigt bra, riktigt inspirerande, liksom energiska och spelsugna ut, och sen så bara dör det ut totalt, eller att man får den perioden någonstans, någon annanstans i matchen. Men jag tycker att det är ett genomgående tema för de här senaste veckorna med United. Att det är så här att man får upp någon form av liksom hopp om att ja, men nu kommer de kanske göra en bra match här. Och så gör de inte det ändå.
Vi har ju pratat om det förut. Jag kanske varit den som varit hårdast mot att jag inte ser någon tydlig spelidé med hos Ole Gunnar Solskjær. Det här som man har, de här 10 minuterna som det ändå kan se bra ut. Går det att få ett lag att spela så i 90 minuter, eller är det liksom, är det bara på ren energi och den energi går liksom inte att ha kvar sen? Är det det som är problemet, eller?
Men vi har ju sett andra lag spela enligt sina spelidéer och hur liksom påfrestande och jobbiga de än är, liksom Klopps Liverpool, framförallt i början av hans Liverpool-tid när det var gegenpressing och alltså full fart från start.
Men då blev det också sjunde platser.
Ja, absolut. Absolut, men de spelar ju enligt hans tanke. Pochettino kräver extremt mycket av sina spelare, Guardiola lika så. Men det tar ju tid att bygga upp, såklart. Sen tror väl egentligen ingen i den här studien att Solskjær är rätt man. Nej. Långsiktigt för United. Men visst, skulle han nu få en hel säsong nästa, så tror jag att vi kommer att få se längre perioder av det här, förutsatt att han har spelarna med sig.
Ja, men de andra lagen som du nämner, de har ju mycket med deras gegenpressen går ut på att vinna tillbaka bollen för att sen vila på bollen. Mm. Det är ju, känns ju inte alls som att det är så Solskjær vill spela. Han vill ju spela en väldigt högt pressspel och snabbt spel och sen komma till avslut direkt. Och då får han ju aldrig vila. Är det ens möjligt att spela på det sättet som han går in i matcherna med?
Alltså, den gamle norske förbundskaptenen Egil Drillo Olsen sa väl att om du återerövrar bollen och inte har en målchans inom 3 bolltouch är den förlorad, liksom.
Ja, det känns ju fel.
Han är väldigt anti dagens vila med bollfotboll, men...
Ja, den har varit väldigt dålig överlag, ska jag ändå säga.
Ja, jag vet inte, det är så svårt att ta fäste på någonting. Alltså, någonting som jag tänkte på när jag satt och tittade på matchen är så här: var i ligger framtiden för de här 2 lagen? Alltså, Solskjær har nu fått jobbet och ska få liksom en sommar att bygga det här. Men vad kommer han ha att bygga med? Som det ser ut nu så tar de inte en Champions League-plats, vilket gör det betydligt svårare att locka spelare. Även om det är Manchester United vi talar om. David De Gea sitter på ett utgående kontrakt och ryktas bort, även om han är piss och sämst just nu. Paul Pogba omgärdas av rykten. Marcus Rashford har från att sett väldigt bra ut, ser helt plötsligt otroligt sur och moloken ut.
Han har lite på fel fot med Solskjær också.
Ja, verkar så. Och då blir det så här, men vad är Uniteds ryggrad för säsongen 19-20? Är det Marcus Rojo och Sergio Romero och Andreas Pereira och... liksom vad? Och jag ser samma sak i Chelsea. Hazard på väg bort. Kovacic som stundtals väldigt bra är inlånad. Om Sarri får kicken, kommer Jorginho spela vidare. De har världens bästa defensiva mittfältare som används fel. Och en trött, fet argentinare på topp som inlånad. Bakom honom en gammal fransman som är helt okej. Okay. Det finns ju liksom...
Men väldigt snygga.
Ja, han är absolut. Han är underskön.
Mm. Apropå ingenting. Snyggare än Llorente väl?
Ja,
jag har hört...
herregud, vad fan är det för fråga?
Nej, men jag har sett den diskussionen och jag tyckte att den vill jag bemöta.
Ja. Kort inspel, gamla Citys gamla defensiva mittfältare Javi Garcia, snyggast Premier Leagues historia, va? Ja. Googla, kära lyssnare.
Nej, jag är snyggast i Premier Leagues historia.
Ja. Du är ju team Callum Wilson, va?
Team Callum Wilson for life.
I alla fall, det var det jag skulle komma till, att jag ser liksom inga långsiktiga, egentligen så här, vem ska man bygga de här lagen kring, framförallt när stjärnorna ryktas på väg bort. Jag tycker nästan man kan skönja det i matchen, att det är så här, det är ingen som riktigt brinner för det, typ.
Nej, absolut. Och jag menar, det är väl det här som är, vi pratade jättemycket om det förra veckan, var det väl, om just United, men det är det som blir problemet också när man får in en tränare som kommer in och sen så ser det så himla bra ut, och man har ju bra spelare i truppen. Sen behöver man ju ännu bättre spelare på vissa positioner, men det är ju inte en dålig trupp United sitter på.
Definitivt inte.
Och får man in en tränare och sen ser allting jättebra ut, och sen så tänker man att det här blir tippen toppen, nu kör vi vidare, och sen så kommer det här bli jättebra de kommande säsongerna. Men problemet är att det är ju inte, dels håller jag med Pontus en del i att man tycker att det är svårt att veta vad det är för typ av fotboll han vill spela. Men uppenbarligen så vill han ju inte spela den typen av fotboll som den här truppen är byggd för, vilken är byggd av bland annat Mourinho då. Och då blir det ju också svårt att, och är det så som vi pratade om förra veckan, att de här spelarna redan nu har börjat tvivla på vad det är de håller på med, så kommer det ju inte bli bra till nästa säsong oavsett vad de värvar i princip. Men det är väl det som är svårast just nu med de här lagen, att det är så svårt att se vart de är på väg. Mm. Och just i dagsläget så är det ju svårt att se, för det är lite så här, man säger lite skämtsamt så här, är det någon av dem som ens vill ha den här fjärde platsen? Mm. Men alltså, jag hade typ inte velat det om jag var dem, för att de är för dåliga för det. Mm. Alltså, det är ju samma sak som, alla vet ju att jag håller på Milan. Och jag satt ju och grät i söndags när vi torskade. Jag stängde av vid 2-0 och satt och grät i en kvart för att vi tappade fjärde platsen. Samtidigt som jag vet att jag vill ändå inte att Milan ska spela Champions League nästa år. För att Milan är sämst. Alltså det är liksom så här, det känns som att det finns ingen idé att gå in i den turneringen när man är så dålig. Och lite så känns det faktiskt med de här tre lagen just nu också.
Jag blir också så här, typ en spelare som är den Hazard, som det nu ryktas allt mer mot Real Madrid, ett år kvar på kontraktet efter det här. Vill han att Chelsea ska ha Champions League-pengar? Blir han svårare att sälja då liksom? Jag vet inte, det är otroligt konspiratoriskt liksom, ja. Men
det vill han nog, att de ska nå Champions League, tror jag. Mm. Han vill väl se så bra ut som möjligt för att få så bra kontrakt som möjligt.
Ja, men precis.
Och så vidare. Men jag tänkte, som ni var inne på, med just de här, ja, men är de tillräckligt bra för Champions League? Av de lagen som är det, Spurs är ju obviously, de har ju, ja, där finns det ju en plan, de är ju uppenbarligen tillräckligt bra för.
Ja, ja, men alltså, men där är det ju, de är ju klart överpresterande, ja, liksom av de, ja, men, här
och det, det har vi ju kommit fram till många gånger här också, pratat om massvis av gånger när folk klagar på att vi pratar för lite om Spurs och så vidare. Mm. Men det är lite för att de är för bra för att vara involverade i den där topp 4-striden, och de är lite för dåliga för att vara i toppstriden, så de hamnar i mellanskiktet. Och det är väl på någonstans så är det väl, det är ju, då är det svårt att gå in på det liksom. Men av de andra tre lagen så är det ju, vilket är laget som ni tycker är bäst byggt liksom för en Champions League-spel? Vilka är det som vart står Premier League i det här läget?
Det är det jag tycker är så svårt att se, för det är lite som Petter är inne på med Chelsea. De har någon form av transferförbud.
Oklart om det blir, går igenom.
Ja, men det ligger ändå där och spökar. Ja. Att om blir de av med Hazard, så blir de av med liksom en av ligans absolut bästa spelare, den bästa, när han är så bra som han kan vara.
Ja, och det offensiva navet i Helenas lag.
Ja, men precis, och sen samma sak, blir Sarri kvar, blir han inte där, blir Jorginho kvar. Alltså det finns så mycket frågetecken kring hur de kommer se ut nästa säsong. United är väl rent på pappret, spelarmässigt är väl United det lag som har minst problem av de här lagen
just nu.
Absolut, de kan förlora De Gea, och vi vet inte vad som händer med Pogba och allt det här. Men å andra sidan så är det så mycket annat i den klubben som är kaos och kris och panik, så man vet inte vart de kommer stå heller. Och Arsenal behöver ju i princip en helt ny backlinje om de ens ska kunna spela fotboll nästa år. Ja. Så att det är ju liksom, det är så otroligt svårt att säga vilket av de här lagen som hade klarat sig bäst i Champions League nästa år, vilka som egentligen kommer stå bäst rustade för att ta sig an det.
Många av dem känns som att de behöver lägga så himla himla mycket pengar på att bygga, och det är, liksom, det är inte färdigt till i höst. Det krävs så lång tid för dem att bygga upp det här i hela strukturen. Den enda, alltså, nej, inget av de här lagen har ju egentligen en struktur värd Premier League.
Nej, alltså verkligen, grejen är, som Therese också är inne på, alltså, truppmässigt är United klart bäst rustade, tror jag.
Alltså, jag tycker nästan att Arsenal har en mer, alltså, genomgående tanke för spelare, att de flesta, framförallt offensivt, det finns liksom en plan för vilka spelare
de har. Inte en enda försvarare som är bra.
Nej, det är deras problem.
Nej, men alltså,
de har knappt en okej försvarare.
Det har de inte.
Nej, men jag tycker ändå det är så här, jag är ganska imponerad över att nu torskar de med 3-0 här mot Leicester, men att de egentligen är inblandade i det, när man ser liksom vilket lag de egentligen startar med mot. Visst, skador och allting mot Leicester, men liksom mittfältet är ju Iwobi, Mkhitaryan, Xhaka, Torreira. Det är egentligen en där som jag tycker är bra nog för topp 4.
Ja, så är det ju.
Alltså, och där blir det så här, jag tycker det är imponerande att de ser ut att ta det nu.
Ja, men jag tycker också att det har liksom blivit någon form av, jag tycker verkligen att Arsenal har en, det finns en tanke med deras spelsätt och det spelartyperna. Jag tycker att Iwobi är fruktansvärt dålig, men jag tycker att han funkar i det här Arsenal. Jag tycker att han gör det bra liksom. Mm. Och jag tycker att Xhaka har lyft sig jättemycket, Torreira funkar. Sen har jag, tycker jag att McTarren är helt värdelös såklart, men och sen hela, alltså att han, jag tycker ändå att det finns någonting där. Sen tror jag att Emery är en bluff, så det kommer inte funka heller.
Ja, nej, men,
men jag tycker att det känns som att det finns en tanke med vilka spelare.
Ja, men om man kollar på det så Arsenal, det finns en tanke, men spelarna är egentligen lite absolut för dåliga. United, spelarna är egentligen tillräckligt bra, men bakom dem så är det fullständigt röta i styrelse och tränarrum. Chelsea är ju en lite blandning av de två på något sätt.
Och väldigt många gamla spelare.
Ja, alltså, jag tycker verkligen det känns som att Chelsea står inför en sån här helt ödessommar. Alltså, jag tror att...
Ja. Och de har får förmodligen inte värva.
Nej, men det känns väl ändå som att när man ska koka ner allt det här, är inte känslan just nu att det ändå är Chelsea som löser det? Alltså om vi kollar på vad det är för matcher de har kvar att spela, kanske, för att det är ju ändå bara två matcher kvar.
Uh-huh.
Och då ska Chelsea ska möta Watford nu till helgen på hemmaplan. Arsenal möter Brighton på hemmaplan. Jag vet inte, det var jättetaskigt. Jag menade inte att skratta till när jag sa Arsenal.
As if.
Och United möter Huddersfield borta.
Ja. Uh-huh.
Och sen efter...
Där vinner ju alla tre såklart. Det bör de göra.
Det bör de verkligen göra. Och då är det fortfarande Chelsea som ligger bäst till. Mm, ifall vi ser in i våran spåkula att alla tre vinner. Och då möter sen... United möter Cardiff på hemmaplan i sista omgången. Ja, där borde de vinna.
Mm. Ingen säkert tre poäng.
Nej, men de borde vinna.
Ja, det borde de.
Så kollar vi på Arsenal som heter Burnley borta.
Det är förlust.
Det tror jag inte att de klarar av med tanke på hur usla de har bortaplan.
Yep.
Och Chelsea möter Leicester borta. Den kan också bli klurig.
Kanske bli klurig. Oj, tänk om det blir... Om United tar 6 poäng och de andra tar 3, hur blir det då? Då är
Chelsea på målskillnad.
Ja, precis. Mm. Jag skulle räkna bort United direkt. Det är ju, står ju mellan Chelsea och Arsenal egentligen. Sen är det bara frågan vem som tar den. Chelsea har ju bäst utgångsläge, absolut.
Ja. Skulle Arsenal lyckas göra någon sån här supergrej liksom och vinna i en av de här två sista, en borta match, vilket hade varit en supergrej för Arsenal i det här läget. Så jag har ju hela tiden, jag har ju försvarat Arsenal så mycket den här säsongen och jag vet inte ens varför. Men jag tycker ändå att alltså, Arsenal har ju gjort en bra säsong, om vi ska vara helt ärliga. Mm. Så har de ju det. Och sen är det ju det här usla borta facitet som måste... Alltså det får ju inte se ut så.
Nej.
Man kan ju inte...
Nej, men så liksom, riktigt, det är
ju omöjligt att liksom, man inte ska kunna klara av att vinna matcher på bortaplan. Ja. Det är så konstigt.
Ja. Nej, men alltså Leicesters insats mot Arsenal var ju inte jättebra. Men Arsenals insats, det är fan det sämsta jag sett alltså.
Ja, och det har varit lite för mycket så här. Ja. Jag och Malin Hägg som har varit med här, vi har pratat om det här flera gånger, att huruvida det är Milan som är Arsenal eller om det är Arsenal som är Milan, det är ju lika illa oavsett. Men Emery har haft lite sådana konstiga saker för sig med sina laguttagningar och han, det känns som att han experimenterat lite för mycket här de senaste matcherna också. Typ som att han söker efter någonting som ska vara lösningen. Men det är inte läge att göra det när det är tre matcher kvar på säsongen. Alltså, då sätter du bara ut det absolut bästa du har.
Ja.
Och liksom piskar dina spelare till att i alla fall försöka spela fotboll.
Men hur funkar, alltså jag fattar liksom, jag kan inte, om jag går djupt i mig och verkligen så här försöker tänka ut, varför kan man inte spela fotboll på bortaplan? Jag fattar inte. Hur kan ett lag vara så dåligt på bortaplan?
Nej, jag fattar inte.
Vad är skillnaden? Vad är det som gör att de kan vara jättebra ut på hemmaplan och verkligen köra över sitt
motstånd? För det är ju den kontrasten som är det sjuka. Det är ju en sak att man oftast är lite bättre på hemmaplan av förklarliga anledningar med publik och liksom hemmatrygghet och allt vad det är. Men att det är så stor skillnad som det är ju ganska bisarrt.
Alltså jag skulle ha en bok om Emery där man går igenom hans bortafacit liksom, och man får så här, träffa folk som har varit inblandade och berätta vad det är som pågår. Alltså, men han slog väl
rekord. Du kanske ska ta tjänstledigt och jobba på den boken.
Typ. Ja, men han slog väl rekord i Sevilla också med flest borta förluster på en säsong någonsin.
Ja, det kan nog stämma.
Alltså att han var, det var ju verkligen, det var ju ett jättehaveri att bara ta med det till Arsenal. De, alltså, det är ju, ja, det är så himla märkligt är det. Ja, det är så himla, himla märkligt.
Men landar vi att det är troligast att Chelsea tar fjärdeplatsen, ja, så som det ser ut just nu.
Men det är ju också, ja, och det är ju också, det är egentligen verkligen det värsta som kan hända för typ, alltså det värsta som kan hända. Det är, men så här, om Chelsea får ett transferförbud och handlar om Champions League-plats.
Och så blir de av med Hazard.
Ja, och så blir de av med, kommer de behålla Sarri? Kommer de låta honom utveckla då? Det kanske egentligen skulle vara det bästa, ja, att han verkligen får sätta sitt spel liksom. Ja. För missar de så är det ju stor risk att han får foten. Och då, ja, går de in i en ny sommar där ingen vet vad som kommer hända och det är omkastningar. Arsenal och United, jävligt oklart vem de ska locka och vad de ska bygga kring. Arsenal behöver ju verkligen, som vi har varit inne på, framförallt defensivt bygga om.
Ja, ja, det är ju så jävla konstigt här. Vilken säsong är det? Ja, vi letar oss neråt i tabellen, så långt ner att inte ens Huddersfield räcker. Vi tänkte ta oss ända ner till Championship, för det händer ju faktiskt saker där. Det gör det ju. Och det händer väldigt, väldigt spännande saker. Kan du berätta, Petter, vad som händer?
Ja, men först och främst så det har ju, det är klart i alla fall att Norwich går upp och även Sheffield United. Ja. Mest ihågkomna för det här kaoset när Carlos Tevez sköt kvar West Ham i Premier League och Sheffield United anmälde dem, va? För att det var lite konstigheter kring Mascherano och Tevez-övergångarna.
Aha. Ja. Ah, shit. Mest kända för det. Ja, just det.
Ja, mest kända för det.
Också lite kända för att de väl hade de, ja, de anställde väl inte Adam Johnson, den andra fotbollsspelaren som
Chad Evans,
exakt. Trots att han hade suttit inne för våldtäkt. Och så anställde de honom när han kom ut.
Ja, men han var väl i Sheffield United när han åkte dit också, va?
Okej.
Okay. Möjligt. Men jag tror att kan berätta för transparensens skull att både Chad Evans och Adam Johnson har tydliga Manchester City-kopplingar. Ja,
det är vi alla mycket medvetna om. Och det är minst shady som ni håller på med.
Ja, men, och sen bakom där så är det ju precis som topp 4-striden i Premier League egentligen, så är det ju spännande här kring vem som ska få spela playoff i nuvarande stund inför den sista omgången. Leeds 3, West Brom 4, Aston Villa 5 och Derby på målskillnad mot Middlesbrough 6. Och det blev ju, man har säkert tänkt med och sett kaoset som uppstod mellan Leeds och Aston Villa. Två klubbar som redan är liksom klara för playoff, så att resultatmässigt inte så viktigt, men där Villa, nej, Leeds gör ett mål när en Villa-spelare ligger skadad. Det uppstår fullständigt gamla Wes Hoolahan, Norwich-profil är framme och tar, är det Kemar Roof han tar i kragen och är otroligt nära att dela ut en smocka.
Elgazi får ju rött kort också, ja, i situationen.
Och Marcelo Bielsa beordrar Leeds-spelarna att släppa in ett mål. Den enda som inte lyder, Pontus Jansson, som blir tokig. Matchen slutar 1-1.
Skulle säga att alltså, om någon, en spelare ligger skadad, spela tills domaren blåser. Sinnessjukt att de vilda spelarna inte spelade tills domaren blåser. Sinnessjukt.
Men det är ju typ, det är ju egentligen så det ska vara. Det säger ju domare också. Såklart. Att så här, om det inte är allvarlig skada eller huvudskada, så är det bara domaren som ska...
Det var ingen allvarlig skada heller. Han spelade ju vidare.
Nej, men det är ju typ om man bryter ett ben eller så här. Alltså, ja, det är liksom, då är det ju... domaren ska ju avbryta där. Annars så ska man inte avbryta spelet för att man är skadad. Men det som blir utmärkande i det här fallet är ju att alla slutar spela.
Nej, men då får de skylla sig själva. Jävla sopor.
Nej, men alltså, från båda lagen. Ja, det är liksom, det är ju det som är grejen. Ja. Att båda lagen slutar ju spela. Och sen är det... Nu har jag inte koll på vilka det är som springer fram. Vem det är som springer fram där med bollen och lägger...
Är det Bamford? Eller?
Ja, eller om det är Kemar Roof. Jag är osäker.
Ja, jag har inte jättebra koll. Men i alla fall, att det är ju liksom så här... Alla har ju slutat spela när han bestämmer sig för att bara så här... Men då sprintar jag iväg med bollen här då. För att liksom, spelet är ju inte avbrutet än. Det är bara det att alla slutar spela. Så det är det som blir oskönt i det här läget. Att det är någonstans underförstått mellan båda lagen. Att här ligger han ner och vi slutar spela.
Jag tycker ändå att man... Alltså man spelar, om lagen slutar spela, då är det upp till domaren att blåsa av. Och säga, okej, men då kollar vi på det här. Inte att...
Ja, absolut. Jag tycker också, i grund och botten så tycker jag att det är upp till domaren.
Konstigt att spelarna slutar spela. Då får man fan skylla sig själva. Ja, alltså.
I grund och botten tycker jag samma sak. Att det är upp till domaren att avbryta spelet. Men i det här fallet så tycker jag ändå att det är lite oskönt att ta med bollen. Alltså när ens egna spelare också har slutat spela. Det är en sak om bara motståndarna inte... slutar spela.
Ja, men om de trodde att det var liksom, att de skulle blåsa av eller någonting för att han står på bollen och så tänker de bara, okej, men då lägger vi ut bollen. Då.
Men,
då
men vad tycker ni då om Bielsas...
Att han låter släppa in ett mål?
Ja.
Jag tycker att han inte borde göra det. Alltså, jag tycker han borde ha tagit målet. Liksom.
Jag uppskattar ändå någon slags princip, fast om han tycker att hans lag har uppträtt icke-gentlemannamässigt, att han menar att... Mm. För så som jag upplevde i situationen också, så det var förresten inte Kamara Roof, det var Tyler Roberts. Jag har sett helt fel. Men jag upplevde som att Leeds vänsterback liksom skickar iväg den för att alltså, de slutar spela. Och det är möjligt att om Bielsa känner att så här ska det inte gå till, då kan jag uppskatta liksom att han står fast vid principen på något sätt. Att sen så är det ju i ärlighetens namn, de kommer komma trea.
Ja.
Resultatmässigt spelar det ingen roll.
Frågan är om de hade gjort det, om en direktplats hade stått på spel här, då tror ju inte jag att han hade gått med på att släppa in ett mål.
Nej,
så att det är lite sådär, men jag tyckte att det var... jag tycker att det var väldigt fint någonstans att Wenger var ju i tv och pratade om det här. Och sa att han tyckte att det var remarkable att han gjorde på det här sättet. Och han ville tacka honom för att han gjorde så och lät sitt lag
släppa in. Ja, men det här har ju varit... Bielsa har ju fått någon form av... alltså, han har ju blivit upptäckt nu i Storbritannien som en gentleman. Och han är ju,
efter Spygate.
Ja, exakt. Nu har han... alltså, ja, men nu älskar
då
de honom
igen. Då jävlar
hatade
man honom.
Då hatade de honom. Men det finns ju inga kontraster. Det finns ju bara kontraster i England. Men då hatade man ju honom. Men nu älskar man ju honom för att han... ja, men är för att han gör det här och liksom säger åt spelarna att släpp in bollen. Och det är ju också fint att han får det erkännande som han faktiskt förtjänar. Men om vi ska gå in på lite mer fotbollsmässiga saker. Leeds, vad håller de på med? De har ju alltså allting i egna händer i princip.
Mm.
Och så är det 4 matcher kvar. Då förlorar de 2 och kryssar 1 inför sista matchen.
Mm.
Det är helt sjukt.
Bottling it. Ja. Nej, jag vet inte. Det är också svårt.
Är det Leeds förbannelsen där?
Ja,
lite okay. Så.
Kanske.
Det är som Liverpools förbannelse. Att det spelar liksom ingen roll om de tar 97 poäng. De vinner inte ligan.
Nej, säg inte det. Leicester härnäst. Ja. Vi kommer dit. Nej, men alltså, det är ju svårt att säga. Alltså, de har ju ett bra lag och antagligen seriens bästa tränare i Bielsa. Men det är inte otänkbart att helt plötsligt så står man där och är de jagade. Och det är en position som inte många av spelarna har varit riktigt i tidigare. Och de känner liksom förväntningarna och förhoppningarna från supportrarna. Det väger lite tungt. Norwich har gått på hela säsongen och ser faktiskt ganska bra ut.
Helt överlägsna faktiskt.
Och sen så kommer tråk Sheffield United som är ett bra försvarande lag med... en duktig målvakt, de släpper in väldigt lite mål och bara liksom trumma på egentligen. Det är också en sån stressfaktor. Men det är spännande, alltså så där, det här playoffspelet kan bli rätt kittlande. För Leeds kommer ju, såvida de inte torskar nu sista, ta tredjeplatsen och får då möta Derby eller Middlesbrough.
Ja.
Vilket borde vara en överkomlig uppgift. På andra sidan då ett Birmingham derby mellan West Brom och Villa. Som kan bli hett och jävlar. Inte otänkbart att Leeds, fast de vill att de möts igen i en playoff-final. Då vill man se Bielsa spela gentlemannen.
Ja, verkligen. Ja, det blir ju otroligt spännande faktiskt. Men vi får väl helt enkelt se. Jag kan ju spontant säga att jag har sett så himla lite Championship den här säsongen. Så man har inte så himla mycket insikter att ge om det här läget. Men vi får väl återkomma efter playoffen.
Ja,
tycker jag.
Det gör vi.
Då kör vi ett nytt svep.
Svep undan fötterna på oss.
Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om.
Discussions from Britain.
BP-nyhetes. Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Ge mig ett pling. Vi har nyligen fått lite utmärkelser i Premier League. Det har delats ut årets spelare, årets unga spelare och årets lag på PFA Awards.
Just det.
Något sånt heter det. Virgil van Dijk vann Player of the Year. Kort spontan reaktion på det.
Enda rimliga.
Mm. Ja, det var inga konstigheter med det.
Nej. Årets lag var väl, har vi kanske till och med gått igenom redan. Nej, det var det nog inte. Det var i alla fall Ederson blev årets målvakt. Trent Alexander-Arnold, högerback. Sen var det Aymeric Laporte, Van Dijk, Robertson på mitt, eller i backlinjen. På mittfältet så hade vi Paul Pogba, Bernardo Silva, Fernandinho, väl?
Tror det.
Ja, och offensivt så var Raheem Sterling, Kun Agüero och Sadio Mané. Mm. Lite konstigt att Salah inte var där kanske.
Ja, och man kan verkligen säga så här, det är så svårt. Ederson och Alisson.
Ja, jag tycker nog Ederson är bättre.
Ja, jag vet inte. Kanske. Alltså, Alisson har väl en håll nolla mer. Och jag tror de ligger på att de släpper in i snitt lika mycket bollar. Ja. Skitsam. Alltså, det är lite slantsingling. Ja. Salah skulle väl varit med. Ja. Jag tycker man kan ställa sig lite frågorna till Paul Pogba över en hel säsong.
Verkligen.
Eden Hazard inte med heller, det är ju konstigt. Kanske skulle varit med också.
Ja, annars ganska rimlig elva.
Absolut.
Ja. Mm. Ja, men det är svårt. Det finns många bra spelare, typ en sån som Roberto Firmino kan man ju känna kanske borde. Han var lite svag i början på säsongen, men ja.
Det man ska komma ihåg om det här är väl att det är spelarna själva som också röstar fram det här laget. Så det är väldigt många som har jag har sett reaktioner på liksom sociala medier när man undrar vad är det för liksom idiotjury som det är skitmånga som har varit sura på att just Pogba är med. Men man ska komma ihåg att det är spelarna själva som röstar fram varandra liksom.
Ja, men Raheem Sterling röstade på Harry Kane som årets spelare, så de är ju fullblodsidioter varenda en.
Van Dijk röstade på Sterling.
Ja.
Det var ändå lite fint. Alltså nej, men att man ändå kan vara så stor och ge rösten till man tycker det var bäst. Sinnessjukt att rösta på Kane ju den här säsongen.
Ja. Hade du sagt det om Van Dijk varit United för svara?
Nej, tror jag inte. Då hade du nog inte ens vetat om vilken det är. Men det vi ska komma till här är att det kanske sjukaste av allt och det är att Raheem Sterling vinner Young Player of the Year. Att han vinner ett award är ju inget konstigt i sig. Han har ju varit otroligt bra. Men Young Player of the Year. Raheem Sterling fyller 2019 25 år. Kan man verkligen vara Young Player of the Year när man är 25?
Ja, nej, men alltså, vad ska man säga? Liksom, kraven för att kvala in till det här är ju extremt underliga. Ja. Och det har ju varit så i ett par år att folk har påpekat att men det här funkar liksom inte riktigt att ha det så här. De borde ha... Alltså, det är ju dags att göra om det. För jag håller med dig. Det är ju inte konstigt att Raheem Sterling vinner ett pris. Nej. Han har varit jätteduktig. Player of the Year var inget snack om att det var Van Dijk i år. Men det här borde ju gå till en på riktigt, alltså man kanske borde göra om det till årets alltså rookie of the year-aktigt. Någon som är ny i ligan som har liksom visat upp sig på bästa sätt.
Jag tänkte, alltså,
det upplägget har man ju i allsvenskan. Okay. Att man har årets nykomling. Mm.
Det är ju bra.
Istället för det blir så jäkla luddigt med vad som är en ung spelare och vem som kan. För det är ju lite så här också, jag har ju pratat om det här i 2 miljoner år sedan, men unga fotbollsspelare är ju inte unga så länge längre.
Nej.
Alltså så här, Kylian Mbappé har vunnit VM. Han är 14. Alltså, nej men de är ju inte unga så länge.
Nej.
Vilket gör att en 24-25-åring känns ju inte som att man är liksom, att det är rimligt att man ska vinna årets unga spelare.
Då är man ju i peak typ.
Ja, exakt. Ja. Så att, men årets nykomling, absolut. Mm. Det tycker jag är, det är ju ett mycket mer rimligt pris. Om man nu vill ha ett pris till någon som är yngre som inte liksom blir...
Ja. Men skulle man ha åldersgräns på det också då? Eller bara någon som är ny i ligan?
Jag tror att nu kan jag bara utgå från hur det är allsvenskan. Det finns en viss åldersgräns. Vilket brukar vara att man ska vara född senast år någonting. Om det är att man ska vara typ under 22 kanske eller något sånt där. Och att man måste också ha spelat minst... Man måste ha framträtt i minst... Allsvenskan är ju, vad är det, 30 matcher. Så att man...
Det ska
måste,
du veta.
Man måste ha framträtt. Ja, men jag sa ju 30, jag visste det ju. Jag var lite osäker. Jag tjejer visste det. Jag visste det fast jag ville spela lite osäker. Nej, men att man måste ha framträtt i minst 15 matcher och sådär. Så det finns ju vissa kriterier då för att man ska inte ha kunnat liksom kommit in i 2 matcher och gjort mål i båda. Och man bara, shit, vilket stjärnskott. Utan man måste ändå ha varit med. Och man får inte ha spelat mer än någonting matcher innan. Mm.
Ja, men reglerna i Premier League är så att om du inte har fyllt 23. Nej, om du har fyllt, alltså om du är yngre, 23 eller yngre när säsongen börjar, då är du eligible för att bli årets unga spelare. Och Sterling fyller i december, så han var ju 23, skulle fylla 24 när säsongen började. Nu är han 24 och kommer vara regerande mästare som 25-åring eller mästare om man kallar det, regerande titelhållare eller utmärkelsehållare. Och det är ju superkonstigt, så vi kan väl ta en egen liten årets nykomling. Ska vi göra det? Ja. Samma ålderskriterier, men årets nykomling. Vilka har vi?
Gud, det där är jättesvårt att komma på rak arm. Jag tror ändå så här, Ruben Neves, som det ska ut. Therese var på mig, jag sa Neves innan och jag liksom utanför podd och jag fick lite bassning där. Så jag, det ska vara rätt. Hur är det nu, Therese? Ruben Neves?
Absolut inte. Jag vill spy när jag hör det uttalet.
Ruben Neves.
Så Ruben Neves är alltså våran.
Ja, men det var ju väldigt tydligt redan i Championship när Wolves gick upp att han var liksom några divisioner för bra för det. Och jag tycker att han har sett jättestabil och bra ut, har liksom en extra, vad ska man säga, ett extra verktyg i sin verktygslåda, att han är väldigt duktig på fasta. Han slår bra frisparkar och sådär och håller ihop det ganska offensivt Wolves ändå på ett väldigt bra sätt. Han skulle jag definitivt kunna ge den här utmärkelsen till.
Okej, okay, så Petter tar Ruben Neves.
Vem tar han? Han är jobbig nu. Diogo Jota.
Diogo Jota, ja.
På tal om spelare bra som var bra redan förra säsongen.
Jota.
Ja, väldigt bra. Väldigt
bra. Har varit otroligt bra. Det känns som att man pratar om honom varje gång som de har spelat. 9 mål, 5 assist i Premier League är ju väldigt bra.
Ja, verkligen. Han går ju från klart till klart också, tycker jag. Jag har varit inne, jag gillar Juri Tillemans väldigt mycket, var inne på det, men han har nog spelat för få matcher. Och då kände jag ändå att jag tycker James Maddison har varit lika bra. Så jag väljer James Maddison, även om man kanske har, det var någon period där han inte var så himla bra.
Men lite under vintern, alltså, ja, som han bleknade.
Men det finns ju så himla mycket fotboll i den spelaren. Ja, gud, och det känns som att han är också på en nivå över Leicester lite grann. Att han, framförallt när det kommer till bollbehandling och idé och tanke och sånt. Så det var väl de vi hade. Ruben Neves, Diogo Jota och James Maddison. Manchester United har det ju inte jätteenkelt just nu.
Vad menar du?
Nej, men jag tyckte att de har varit så himla dåliga på fotboll, att det var jobbigt för dem.
Nej, det är jobbigt.
Ja, det är sant i och för sig. Ja.
Men nu kommer det kanske bli ännu värre, tänkte jag säga. Förra veckan så pratade vi om Mike Phelan som var, hade fått de som eventuellt skulle ta över som director of football.
Eller var det technical director? Det är så jävla luddigt det där.
Någon form av sportchef helt enkelt. Men, och alla, många United-fans blev väldigt oroliga för vad han är för erfarenhet. Han var ju typ sportchef i Brisbane eller någonting.
Jag låg väl typ sist i australiska.
Det funkar inte så bra. Men nu kan vi säga att det kan bli sämre. Eventuellt, vi vet inte. Nej. För nu, enligt Daily Mail, så är den nya huvudkandidaten en ännu mindre erfaren sportchef. Rio Ferdinand, som då ska bli ansvarig för värvningar och sportsliga ledningen.
Ja.
Vad säger vi om det?
Ja, men, alltså, kan vi inte bara spela upp det vi sa förra veckan och bara använda det igen? För det är ungefär så det känns fortfarande.
Ja. Vad har Rio egentligen gjort sedan han slutade lira? Han har suttit som pandit en del. Ja, han hade ju sin kortvariga boxningskarriär.
Ja, just det.
Och det är väl typ det.
Ja.
Så jag vet, alltså det är så konstigt att de bara smetar allting nostalgi och hoppas att Sir Alex Ande, han lever fortfarande, men ändå ska liksom bara kliva in och
det är så himla konstigt.
Det är så jävla, men det är bara så jävla dumt. Det är som Therese säger, alltså repeat and rewind. Rewind and repeat, det vi sa förra veckan. United beter sig som fullblodsidioter.
Ja, det gör de verkligen.
Ja.
Det sprids ju väldigt mycket videos nu, va? På arenor där det är tomma arenor och så hör man ett crowd noise, ett publiksljud med lite sådär, och det sprids väldigt, väldigt mycket. Det har spridits bilder från Anfield, från nya White Hart Lane och från Etihad. Och då ska det då vara bevis på att det är så himla dålig stämning att de måste lägga på de här låtsasljuden från högtalarna under matcherna. Det är ju såklart sinnessjukt att det skulle vara så, för så är det ju inte, eller det kanske kan vara i och för sig, bara, men det är inte där, de här videorna är ju inte därifrån.
Nej.
De här videorna är ju, och det är konstigt att det sprids som sanning och du får liksom 20 000 retweets och folk skrattar åt det väldigt mycket. Men det är ju liksom, det här är ju videos tagna under stadium tours och under väldigt, väldigt många år, i alla fall på Anfield, så har det alltid varit crowd noise på under stadium tours. Just den här Anfield-videon är ju också, det ljudet som de spelar är inte heller crowd noise, utan det är Pink Floyd-låten Fearless som har crowd noise i slutet på låten. Så
Ja. Men får jag bara fråga då, varför vill man ha crowd noise när man går en stadium tour? Alltså är det för att när man då kommer ut på arenan i typ slutet av touren, när man har gått i omklädningsrummen och allting, så ska man komma ut dit, så ska det vara lite så här härligt ljud fast inte någon där.
Exakt.
Är det därför?
Ja, okay. Man ska väl känna ljudkulisser. Jag kan tycka att det finns någon typ av rimlighet.
Men det var det på Camp Nou också när jag var där och gick i stadium tour.
Det borde ha varit där. Jag har varit där flera gånger. Jag har aldrig tänkt på det.
Har du gått flera stadium tours på samma arena? Det är så himla konstigt.
Jag har gjort det flera gånger på San Siro också. Det är för att man har varit där med så här olika personer i olika sammanhang, så har det liksom blivit att det är inte som att jag åker runt själv och bara så här, "Åh, jag vill på Camp Nou igen." Men det är också kul för att Camp Nou är ju fantastisk. Deras museum är ju helt fantastiskt, väldigt innovativt, vilket ju är, och det är olika även om man kommer ett år senare, så de bytte ut vissa grejer. Så det var inte helt orimligt.
Nej, när jag var där så satt Maxi Lopez på inneplan efter en träning. Coolt.
Det var häftigt.
Ja, häftigt.
När jag var på Maracana och gick deras stadium tour,
Vad coolt.
Så var det inget crowd noise. Däremot var det några gubbar som höll på att renovera en del av läktaren, och en av dem rapade väldigt ljudigt. Så att det gav
en
ju
typ
någon
av crowd noise.
Ja, men, ja exakt. Så någon form av stämning. Kan man inte rekommendera det.
Ja, jag förstår. Verkligen. Matchgenomgång. Oj.
Matchgenomgång.
Matchgenomgång. Oj.
Genomgångsmatch.
Matchgenomgång. Återigen tillbaka för andra veckan i rad nu med den nya matchgenomgången.
Den älskade och den älskade, hyllade.
Väldigt hyllade. The new match breakthrough. Roundabout.
Ja, just det.
Något sånt.
Trafik.
Skulle vi kunna heta.
Vad har vi för match då som vi ska prata om?
Vi tänkte
först
börja i Liverpool Huddersfield. Dels då för att Huddersfield nu vägrar att vara ens lite bra på fotboll. Det här är så,
men det är ju sorgligt.
Det är sorgligt. Det är ett av de sämsta lagen i Premier League i år. Eller det är klart sämsta laget i Premier League i år. Och det är ett av de sämsta lagen i Premier League genom alla tider.
Ja.
De har så lyckats skrapa ihop 14 poäng med två matcher kvar och släppt in 74 mål.
Ja, det är imponerande.
Det här är ju imponerande uselt.
Men det är nästan som att de nu när de ändå åkte ut så relativt liksom färdigt, eller tidigt som det var färdigt, så känns det som att de nästan bara varit så här, men ska vi inte bara vara sämst då? Alltså ska vi inte bara
något rekord måste vi ta.
Ja, vi släpper in, ska vi sikta på 100 mål kanske?
Ja, men det är helt otroligt.
Ja,
det är ju väldigt intressant i matchen också när när de faktiskt efter 14 sekunder släpper in 1-0 mot
Liverpool.
Och man bara den här rekorduselheten bara avspeglar sig mer och mer och mer för varje sekund som går.
Ja, men alltså, de måste ju ha haft någon idé liksom, att de vet att de går in emot liksom en och två titelkandidater. De har redan åkt ur. Det måste finnas bara någon slags plan om att försöka frustrera Liverpool. Ja. Alltså att så här, få dem att börja tänka och oroa sig. Och sen så tar det 14 sek och så är matchen slut egentligen. Mm. Men det var jätteintressant. Tidigare Kick and Rush-profilen, numera allsvenska profilen Noah Buffner, har ju delat en text från The Irish Times av en skribent som heter Ken Early, som har skrivit lite en intressant artikel om typ att fotbollen är tränardriven och kollektivistisk igen.
Ja, Ken Early, jag tror du menar Ken Early.
Ja, jag orkar inte ta det på Irish. Men att han tar det här målet mot Huddersfield som ett liksom perfekt exempel på hur Liverpool liksom från första start egentligen gillar en fälla som Huddersfield går i direkt. Liksom där Sturridge, Salah och Mané perfekt positionerar sig för att locka Huddersfields målvakt Lössel, är det va? Att spela
dansken.
Att spela upp en kortare boll till vad heter han? Draganovic, något sånt.
Det var väl Stankovic.
Stankovic, precis. Som står fri, men Keita har liksom redan innan Lössel slår den bollen har han påbörjat sin löpning, sen pang 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 så det ser ut, och det är liksom, det kan se slumpartat ut vid den första anblick, men om man tittar på det flera gånger så inser man att det är bara otroligt smart av Liverpool och de knäcker dem från första stund.
Det här alltså, det är ju verkligen på väg nu, hade Silla på väg att bli det näst sämsta laget genom alla tider. Det sämsta
efter
är
Derby.
Derby
0-7-0-8
var det, ja.
0-7-0-8. Men det är ändå någonstans lite så här sorgligt att se också med tanke på att man ändå gillade Huddersfield förra året. För att det var liksom, kommer upp och man känner att, ja men vilken liksom vilket härligt lag ändå, ja. Och att de klarar det här och ja, lite
Aaron
grann
Moore
så här.
Var helt plötsligt jättebra.
Ja. Han spelade med en härlig energi, ja, men exakt. Och det var liksom inte alls den här, det var ju ett annat typ av spel än de andra vanliga nykomlingarna liksom.
Ja. De slog United med 3-1 va?
Ja, just det. Ja, det var ju en jobbig match för Lindelöf.
Ja.
Men Derby hade ju, fick 11 poäng och minus 69 målskillnad. Det näst sämsta laget genom alla tider hittills. Det är ju Sunderland 0506 som slutade på 15 poäng och hade minus 43. Alltså just nu har då Huddersfield 14 poäng och minus 54.
Uh-huh.
Så det är liksom, det här är ju på väg att bli ett historiskt dåligt år för en fotbollsklubb. Och det är ju super sorgligt.
Ja.
Det är det.
Det är, gud vad jag ägnar lite tankeverksamhet åt Huddersfield alltså.
Ja gud, det gör jag också. På tal om dåliga lag hörni. Har ni hört alls om Fulham? De är inte så jävla dåliga längre.
Nej, nu passar det minsann.
Fyra segrar på de 33 första matcherna i ligan. Fyra. Och sen tre på rad. Vann igen mot Cardiff med 1-0. Jag vet inte om vi sa det förresten, Liverpool hade spelat. Det blev 5-0 och Liverpools mål gjordes av Mané, Mané, Salah, Salah och Naby Keita. Men tillbaka till Fulham. Ännu en seger. Och ja, det ser ju, du pratade om det här innan podden, Therese, att om Huddersfield då är, de har åkt ut och de skiter fullständigt i det, då är Fulham tvärtom.
Ja, men det känns ju som att, alltså sen det blev klart i början på april att Fulham har åkt ut, så har de ju vunnit samtliga tre matcher. Mm. Och det är bara så jävla konstigt att Ryan Babel har liksom gjort, vad han har gjort, tre mål och en assist på de fyra senaste matcherna. Och bara så här, de bara liksom spelar upp sig. Sen är det så här, det är inte som att de spelar någon så här skön fotboll, och det är Cardiff de möter den här
helgen. Ja, de är också väldigt tillbaka pressade i slutet.
Ja, men det är ändå, det finns ändå någonting där. Och jag menar, om man pratar, för vi var ju inne lite grann på de lagen som nu har gått upp till nästa säsong. Och så pratar man så mycket om att man måste våga liksom fortsätta på samma spår, och vi får, nu måste vi våga spela vårt spel även i Premier League och sådär. Och man, det har liksom skrivits mycket om att inget av de här lagen får nu bli ett Fulham som liksom går och, ja, men spenderar pengar och köper in spelare och ska vara liksom assköna, och sen går allt åt helvete ändå. Och det känns nu som att de har insett att så här, det var inte så bra hörni, vi testar att vinna lite matcher.
Men det är jävligt underligt, det är det. Och sen blir det också så här, det här är väl det yttersta beviset på att Cardiff inte förtjänar att vara kvar.
Ja.
Att när man som nedflyttningskandidat möter ett redan nedflyttat lag och inte klarar av att vinna den matchen, det är liksom en absolut måste. Då hade de faktiskt haft lite häng på det, för Brighton har ju tufft kvar och Cardiff skulle då kunna gå om liksom. Nu är det bara så jävla solklart att fixar man inte att slå Fulham så ska man inte stanna kvar i Premier League.
Nej, fast sen har ju Fulham Ryan Babel som är världens bästa fotbollsspelare.
Ja, just det, det är den lilla punkten.
Men spännande att se faktiskt om han blir köpt av något Premier League-lag i sommar. Det skulle han kunna bli.
Norwich.
De har ju Temu Pukki.
Just därför, de behöver något mer.
Vi fortsätter med dåliga lag här nu. Det jag tänkte säga, nu kanske det blir lite bättre.
Nya matchgenomgången,
ja,
äntligen.
Det är bara dåliga lag, det är bara nya matchgenomgång. Southampton Bournemouth, 3-3, rolig match.
Ja.
Rolig match. Och Hasenhüttl har ju ändå, alltså, fått det att vända. Det är första gången på länge som Southampton faktiskt spelar någon fotboll som det är värt att titta på.
Mm.
Men det var väl typ det man pratade om när han kom in också, att det kändes som att, om man har sett vad han har gjort tidigare med Leipzig bland annat och sådär, att men nu kommer de komma in och det känns som att de har hittat en tränare som faktiskt passar klubbens filosofi. De har hittat en tränare som matchar bra med hur Southampton vill spela fotboll. Och det känns ju som att det kan ju liksom, det känns som att de kommer ju vara bättre nästa säsong än vad de har varit den här säsongen.
Känns det som det.
Det kommer liksom vara mer av, sen har det inte sett perfekt ut i alla matcher. Det har ju fortfarande funnits matcher då Southampton har varit ganska dåliga sen han kom in. Men att det kommer finnas en mer liksom en kontinuitet i prestationerna på ett helt annat sätt. Och också just det här att, ja men som sagt, att man spelar en fotboll som det känns som att det finns en enda människa i alla fall på hela jorden som vill kolla på.
Ja, men alltså det är egentligen konstigt, det har vi varit inne på förut, men vilket konstigt olycksfall i arbetet Mark Hughes är för Southampton som klubb, där de har gjort så många korrekta beslut.
Ja,
alltså under lång tid och sålt av liksom hela sitt lag till Liverpool varje sommar och ändå lyckats liksom prestera. Det kan nog bli en rätt trevlig nästa säsong för Southampton, tror jag. För att se lite vad de får in. Men att han lyckas få en spelare som Shane Long att börja producera. Han är ju oerhört begränsad. Man har ju fått James Ward-Prowse att lyfta. Och det finns, alltså Pierre-Emil Höjbjerg.
Ja, Jan Valery har ju varit otroligt bra också under. Det är ju väldigt imponerande att ändå få de här spelarna som inte alls såg ut att vara bra på att spela fotboll, få dem att lyftas. Det är ju en jävla bra merit att ha som tränare.
Och samtidigt måste man väl också nämna att Bournemouth, det är med begränsade resurser, är det här att trumma på. De har, alltså, samspelet mellan Fraser och Wilson har vi varit inne på tidigare.
Ryan Fraser nu etta i assistligan. Ja, och 13 assist har han gjort.
Ja, det är rätt sjukt.
Alltså Hazard har ju också gjort 13 i och för sig. Ja. Men han spelar ju betydligt mycket bättre lag. Han är också mycket, mycket bättre fotbollsspelare. Ja. Men Ryan Fraser, 13 assist. Det är ju otroligt. Ja. I ett lag som Bournemouth.
Ja, och jag såg en statistik också att Callum Wilson är den spelare som missar flest givna lägen, alltså stora målchanser.
Det betyder då att Fraser borde ha varit uppe på 20 assist.
Ja, men exakt. Ja, med tanke på att det är bara Fraser som spelar fram till honom, så det skulle kunna vara en ännu bättre siffra.
Är det paret i ligan som har flest mål?
Jag tror det.
Combined liksom, tillsammans. Mm. Kul ju. Alltså, ja, man gillar ju Bournemouth. Det har vi ju aldrig sagt förut i den här podden. Nu ska vi börja prata om lite bra lag en gång, för en gångs skull.
Mm.
Leicester, hörni. Jävlar, vilket lag! Nej, men på riktigt. Jag tänkte verkligen på det under hela matchen att Jurre Tielemans är ju en juvel.
Mm.
Han har ju kommit in och varit alltså en av de bästa spelarna i vår i Premier League, nästan. Alltså om man bortser från City och Liverpool såklart, så har han ju verkligen varit, stått ut i Leicester som, ja, men förmodligen deras bästa spelare i alla fall. Och nu, han är ju bara på lån. Så det är ju liksom up for grabs för vilken klubb som helst egentligen att plocka in honom. Vart går han?
Ja,
går han till Leicester eller?
Det är Monaco som äger honom. Och det var ju, visst gick det ganska dåligt här, men det gick ju det dåligt för precis samtliga.
Ja, man blev ju väldigt, verkligen, han var ju väldigt ogillad.
Ja, frågan är...
Efter att först ha varit så här sönderhypad överallt, känns det som, så var det ju, ja, allting var ju katastrof. Och man kan väl argumentera för att det fortfarande är ganska dåligt i Monaco. Och sen så känns det som att man bara... började så där som man så lätt gör med de här unga spelarna, att man börjar avfärda honom då, att så här, ja, men han var bra en stund och det såg ut en stund som att han kanske kunde bli bra. Men nu tycker jag verkligen att han har visat att där finns väldigt, väldigt mycket att, att ta.
Ja, men Ben Rogers sa efter matchen att Leicesters stora top priority i sommar är att vi behåller Jurre Tielemans. Men det vore, alltså, jag kan tänka mig, alltså, du ska inte vara domedagsprofet eller något sånt där, men jag kan ju tänka mig att Spurs kommer släppa Christian Eriksen i sommar. Det har ju snackats om det, och det är både Independent och Telegraph och de uppgifterna om att de är beredda att släppa honom till Real också. Och då känns det till och med som en super ersättare.
Han verkar väl lite längre bak i plan egentligen, va? Än vad Eriksen gör.
Ja, ja, absolut. Det är inte samma spelare på riktigt.
Eller, ja, det är inte en player for player. Men visst, nej. Alltså det känns som någonting som Pochettino skulle kunna göra något kul med.
Han har ju framförallt blicken i passningar offensivt. Liksom, att slå framåt passningar. Och det är väl det som Christian Eriksen bidrar mest med i Spurs. De andra spelarna är bättre på att driva med boll kanske. Och det är väl det Tielemans också är i Leicester lite grann. Att Maddison är den som driver den framåt. Men Tielemans är den som kan se ytorna och så vidare. Ja, vilket lag passar han in i då?
Ja, men i Spurs skulle han ju funka, det tror jag. Sen så är det ju, man, alltså så här, en tillräckligt bra spelare funkar ju överallt egentligen. Liksom. Det borde finnas liksom intresse från, det är svårt att se honom slå sig in på Citys eller Liverpools mittfält i nuläget.
Ja, då är det ju som truppspelare såklart.
Ja, exakt. Men där bakom så borde det ju finnas intresse egentligen från samtliga de klubbarna som vi nämnde. Men jag bedömer det inte som helt otänkbart att Leicester kan behålla honom.
Nej, de har väl massa pengar och, alltså.
Ja, och det finns ju, det är ju liksom ett intressant gäng. Alltså James Maddison är bra också. De borde kunna behålla honom om det inte kommer till jättebud. Han Barnes, vad heter han i förnamn?
Harvey. Supernamn ju, Harvey Barnes.
Ja, alltså jag kollade en del på West Brom i Championship för att fastan håller på dem. Och han var ju utlånad där och var helt, helt otrolig. Det var så jävla tydligt i Championship att han var för bra för det. Så
ändå spelar Leicester med Mark Albrighton ibland. Ja. Konstigt.
Han har vunnit Premier League, du vet det. Han var tongivande. Det var sinnessjukt.
Ja, det var faktiskt helt sinnessjukt.
Men kan man säga någonting mer om Arsenal i den här matchen egentligen?
Ja, alltså det är på riktigt typ det sämsta jag har sett av ett, alltså förmodat topplag. Liksom.
Ja, jag såg inte matchen, återigen på grund av Allsvenskan. Men,
du missade jättemycket kan jag säga.
Jag har ju sett målen.
Ja. Nej, men om man ska vara lite framåtblickande så... är det väl den här matchen då mot City nästa för Leicester. Det är väl den matchen som City skulle eventuellt kunna tappa i. Just med tanke på de ja. Kom, det kontringsspelet ja, de, som de har.
Pep har haft problem med Leicester förut. Så att,
ja. Det med Puella har ju varit bra på det. Mm. Ben Rodgers har ju, han har ju aldrig varit, eller han har alltid varit bra på kontra, men han har varit väldigt dålig på att försvara.
Mm.
Så det finns väl en risk att det blir 4-4 eller någonting. Men just Vardys kontringsspel är ju, alltså han är ju fortfarande... Han är fortfarande världens bästa kontringsspelare.
Ja, men det är väl lite som jag var inne på med, så här, med Jordan Henderson, att han börjar se bra ut när han ja. Inte tog på sig för mycket ansvar. Och det, var det funkar lite sådär. Ja. Nej, men du kan inte förvänta dig att han ska göra alltså Messi-saker. Nej. Men det har han har aldrig satt det krav på sig själv. Nej. Han springer och han skjuter. Och det ja. Gör han bra.
Ja, men det är det som är problemet med Puel. Att Puel samlade på sig bollen mm. och sen så fick de möta ett samlat försvar. Mm. Och där funkar ju inte Jamie Vardy riktigt.
Nej.
Men i det här Brendan Rodgers-tänket att vara lite snabbare, lite rappare, att få motståndarnas backlinje att röra på sig lite mer, mm. inte få bli så kompakt, ja, då funkar det ju utmärkt.
Ja.
Väldigt, väldigt bra.
Ja, Barnes är bra på att attackera med boll. Ja. Madison är bra på att fördela dem, precis som Tielemans. Mm. Finns ju dessutom, tycker jag, sparkapital i en sån som Demarai Gray.
Mm, verkligen.
Som det borde kunna gå och få igång, liksom.
Ja. Och Mark Albright är jättebra på att springa längs sidlinjen.
Ja,
det är han, absolut. Faktiskt, jättebra.
Men kort Arsenal tidigare har de kunnat skylla så här del på individuella misstag, sådana Mustafi som blev väldigt tydligt. Här är det ju faktiskt, precis som du är inne på, Pontus, en kollektiv kollaps av Guds nåde.
Ja, de är så jävla dåliga.
Ja.
Jag tänkte vi tar lite City-Burnley också till slut, innan vi rundar av här. Och det var väl lite känsla, kände jag. Nu händer det i första halvlek. Var jag ensam om det?
Såg jag den här matchen?
Ja, antagligen.
Svaret är nej.
Det var ju faktiskt Stockholmsderby samtidigt, va?
Ja.
Den vet jag inte hur den slutade.
Nej,
jag... Spoila inte!
Nej, men det var en, om man jämför med de tidigare två matcherna som City spelat mot Tottenham och United, så var det väldigt tydligt att de inte kom ut med samma intensitet och driv från början, City. Sané som, det är lite up in the blue här, frågan är vad som är hönan och ägget, han har inte skrivit på nytt kontrakt. Och då är det frågan om det är det som gör att Pep inte spelar honom, eller Pep vill inte spela honom och därför vill han inte krita på nytt kontrakt. Tycker det är lite tydligt i hans generella uppsyn. Alltså, det
var så himla nonchalant hela
första. Nonchalant, arrogant, en ovilja att göra någonting. Ja, men det var, rent allmänt så var det ganska slarvigt. Det är aldrig, tycker jag, riktigt bra när Zinchenko är den som äger mest boll.
Nej.
Och Burnley, det är alltid marigt att möta dem, för man vet att det är en lång boll, en nickskarv, och så har du ett läge. City kommer dock ut i den andra halvleken. Ja, det är ju, när man tittar på siffrorna till slut, så är det City har 25 skott, 7 på mål, Burnley har 2-0 på mål.
Det var en jävla käftsmäll rakt över näsbenet när den andra halvleken började. Man kände bara att det här kommer ju verkligen att gå åt helvete.
Ja, sen så är det ju ändå att det slutar vara 1-0 med 29, vad var det, 15 millimeter på rätt sida. Men det var lite kul efter, han bytte ju in, Pep tog in John Stones mot Aguero sista just 10-12 minuterna. Och jag satt ju ur ett supporterperspektiv och var tokig för att de inte gick för 2-0, för att just det där, en lång boll och så kan allting vara kört.
Mm.
Men det var väl det Pep ville undvika. Stones hålla bollen längre ner i plan och bara kontrollera. Men han fick frågan, Pep, på presskonferensen om det var för att han var orolig som han tog in en extra back. Var på Pep väldigt spydigt svar. Yes, I was trembling. Vilket har fått en del skit för att de tycker att han är arrogant och sarkastisk. Men jag tyckte det var mest härligt.
Ja, det är superrimligt att säga det på den dumma frågan. Det var faktiskt dum.
Du har en stark åsikt om den frågan.
Ja, det var dumt. Ja, och med de dumma orden så väljer vi att runda av här.
Ja, det gör vi.
Nu är det över för den här gången och vi ses igen, eller ses gör vi nog inte, men vi hörs igen nästa vecka. Det här var allt från Kick and Rush, Sportpressen Premier League podcast. Jag heter Pontus Wejnemo. Men skit i det då, jävla idioter.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen.